Här börjar Släktvapnet av James Lee Burke. Inläst av Håkan Julander i översättning av Mats Olsson för Jäntas. Till Linda och Roger Granger. Kapitel 1. Det var slutet på en epok. En epok jag tror att historiker kommer att minnas om den amerikanska oskuldens sista årtionde. Det var en tid vi minns mer på grund av synintryck och ljud än historiska händelser. Rosa Cadillac-bilar, drive-in-biografer, stylade smågangsters, rock'n'roll, Hank och Lefty på jukeboxen, en förbjuden dans som Dirty Bop och baseball när den fortfarande var en lek. Medan slaktade Fordar, modell 32, tävlade med Tordöns liknande muller utanför drive-in-haken med palmer och svallande vågor som bakgrund. Och ovanpå alltihop, en purpurfärgad himmel som tveklöst hade skapats för bioduken som en hyllning till vår ungdom. Årstiden verkade evig och inte alls föremål för föränderlighetens lagar. När det var som bäst kändes det omöjligt att denna examensvår någonsin skulle befläckas av den elaka vinterluften. Om vi fick en förnimmelse av dödlighet behövde vi bara titta på varandra för att försäkra oss om att ingen av oss skulle dö och att ryktena om krig i andra delar av världen inte hade någonting med våra liv att göra. Jimmy Robichaud var min halvbror. Han var en hetlevrad idealist och en oförfärad knytnävskämpe i vilket barslagsmål som helst. Men han var också sårbar och blev ständigt utnyttjad av dem som visste hur man skulle dra fördel av hans inneboende godhet. 1958 jobbade han och jag i skift. 10 dagar i jobb, 5 dagar ledigt. Med att dra kablar och placera ut mätinstrument i träskmarkerna längs kusten i Louisiana och Texas åt en grupp seismologer. När Jimmy och jag var lediga och tillbaka på fast mark hängde vi på Galveston Island. På kvällarna fiskade vi från bryggorna. På morgnarna badade vi och sen åt vi friterade räkor på ett fik på nöjesfältets pir där fiskmåsarna flaxade och gastade alldeles utanför de öppna fönstren. 4 juli det året var en besynnerlig dag. Barometern föll. Himlen fick en närmast kemiskt grön färg. Och när vågorna slog in mot stranden var de fulla av sand och döda småfiskar. Vattenytan mellan vågorna var visserligen inbjudande, men märkt av regndroppar. Och under ytan var strömmarna obönhörliga, nästan som stålvajrar runt låren, när sanden snabbt försvann under våra fötter och vågorna sögs tillbaka ut mot havet. De flesta gick upp ur vattnet. Kanske berodde det på att vi var så unga eller hade druckit för många öl. Men Jimmy och jag simmade längre ut från stranden, till det tredje sandrevet, det sista, som bildade en sorts barriär mellan själva ön och havet. Sanden på revet var hårt packad och med krönet blott en halv meter under vattenytan betydde det att man kunde sitta i vattnet och njuta av ett panorama som visade upp både horisonten i söder och de blixtar som ljungade över ön och inåt landet. Solen bröt igenom åskans mörker i väster, precis där jorden verkade ta slut. Och det såg ut som om flytande eld fyllde molnen inifrån. Det var första gången den dagen som vi kunde se våra egna skuggor på vattenytan. Och det var då vi insåg att vi inte var ensamma. 25 meter ut bröt en hajfena, stålgrå och triangelformad, vattenytan innan den försvann igen under en våg. Jimmy och jag ställde oss upp på sandrevet med bultande hjärtan och väntade på att hajen skulle dyka upp igen. Bakom oss kunde vi höra blixtarna spraka i molnen. Det är nog bara en sandhaj, sa Jimmy. Men vi visste båda två att sandhajar var små och gulaktiga. Och framförallt simmade de inte i solnedgången i de här vattnen. Vi stirrade länge på vattenytan. Sen såg vi ett stim småfisk sprida sig i panik i höjd med ytan. Fiskarna verkade sjunka som småmynt i djupet och vattenytan blev mjuk, jämn och mörkgrön igen och krusade sig bara lätt när vinden blåste upp. Jimmy andade som om han just sprungit i full karriär upp för en brant backe. Ska vi göra ett försök? Ska vi simma?